Du lyssnar till Radio Örnsköldsvik som sänder på frekvensen 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Där du kan lyssna live eller lyssna på arkivprogrammen via vår poddradio. Och dagens program är Semesterpratarna som produceras av Radio Nola Skogs. Idag lyssnar vi till Ulla-Karin Nyberg. Vi säger välkommen Ulla-Karin att som semesterprata hos oss.
Häromdagen skulle jag föreläsa och vara som vanligt ute i sista minuten. För säkerhets skull kollade jag rubriken på föreläsningen och den var Meningen med livet. Hjälp, tänkte jag. Vad kan jag säga om det på en timme? De flesta av oss funderar nog inte så mycket över meningen med livet. Åtminstone inte så mycket som vi borde. Men nu har jag funderat. Jag heter Ulla-Karin Nyberg och jag är psykiater och självmordsforskare. Jag är uppvuxen i Örnsköldsvik men har bott större delen av mitt liv i Stockholm. Jag arbetar med att förebygga självmord och har skrivit boken Konsten att rädda liv, att förebygga självmord. En inte helt ödmjuk titel, det vet jag. Men jag anser att det är en konst att rädda liv och dessutom en konst som alla kan lära sig att behärska. Vi kan hjälpa varandra.
Nu mår jag mycket bättre. Tack och lov att jag finns. Se på mig, jag är rasande bra. Ja, jag mår som en prins. Vad vill du ha till middag? Kanske leverpastej. Jag ska städa åt dig. När du faller för mig mår du så mycket bättre. Säg tack till vad du får leva. Var glad att du är så normal. Ditt blod trycker någon och dina sorger de har dött av sorg. Just där du brukar bo. Var inte dum i huvudet. Det är stjärnklart i kväll. Kom och åker du snäll i min snygga rondell. Sen mår du mycket bättre. Min vän, jag ska trösta din oro. Jag är som ett tröstpris till dig. Jag sprider av lycka.
Om jag skulle sammanfatta det jag gör så handlar det om att lära människor att prata om döden, självmord och annat som är svårt och tabubelagt. Det kan låta tungt. Och jag får ofta frågan av människor som inte känner mig, hur orkar du? Jag undrar själv ibland. Det är ju lätt att känna sig lite morbid när man jobbar med olika aspekter på döden hela dagarna. Men faktum är att jag orkar för det mesta och att jag känner mig privilegierad som får jobba med det jag gör. Jag kan också avslöja att även om jag arbetar med döden så tänker jag mest på livet och döden intresserar mig inte särskilt mycket. Min man Svante och mina tre söner Erik, John och Axel skulle nog inte hålla med mig om det. För de tycker att jag ständigt och jämt pratar om döden. När min yngste son flyttade hemifrån hörde jag honom säga till en kompis: "Vet du att nu för tiden händer det att jag äter frukost utan att prata om självmord?" Och Svante säger ibland, och då låter han lite lättad på rösten, att nu har det gått 10 minuter utan att vi har pratat om döden. Men ändå, livet intresserar mig oändligt mycket mer än döden. Och framförallt intresserar jag mig för människorna som jag möter. Att det är synd om människorna, det slog August Strindberg fast. Men jag upphör aldrig att förvåna mig över människors förmåga att möta och hantera det som är svårt. Ofta på ett sätt som de själva inte trodde var möjligt. Det är stärkande och trösterikt att tänka på att de flesta av oss orkar mer än vi anar. Jag lever trygg i den förvissningen och det hjälper mig.
There's a somebody I'm longing to see. I hope that she turns out to be someone who'll watch over me. I'm a little lamb who's lost in the wood. I know I could always be good to one who'll watch over me. Although I may not be the man some girls think of as handsome, but to her heart I'll carry the key. Won't you tell her, please, to put on some speed, follow my lead. Oh, how I need someone to watch over me. Won't you tell her, please, to put on some speed, follow my lead. Oh, how I need someone to watch over.
Jag bestämde mig för att bli läkare när jag var 7 år gammal ungefär. Ja, bestämde mig. Jag sa att jag skulle bli läkare, men fick ofta höra att jag borde säga att jag skulle försöka bli läkare. Jantelagen, ni vet. Men min tro på min egen förmåga var obruten i den åldern. Senare har den tron förstås fått sig många törnar, men jag har alltid vetat att läkaryrket är rätt för mig. Som psykiater blir jag delaktig i människors livsberättelser och lär mig nya saker varje dag. Det är ett jobb som aldrig blir tråkigt. Om du skrapar lite på ytan blir varje människa intressant. Och jag har för länge sedan slutat tro att det finns någonting som är normalt. Det gör att jag också kan vara mer överseende med mina egna fel och brister. Min grundinställning är den. Även om jag gör fel och tänker fel så är jag troligen inte ensam om det. Andra är som jag. Det är lite befriande att tänka så. Livsviljan är stark, mycket starkare än viljan att dö. Det blir vi uppmärksammade på varje gång vi öppnar en tidning och läser om människor som flyr från sina hemländer eller kämpar för att besegra sjukdom. Många är faktiskt beredda att göra nästan vad som helst för chansen att leva ett lite bättre liv eller leva lite längre. Så hur kommer det sig då att så många tar sitt liv? Självmord är en av de vanligaste dödsorsakerna i vårt land och allt för många hamnar i ett läge där de upplever att själen att leva väger mycket lättare än själen att dö. I ett land som Sverige, där de flesta har det ganska bra och lever i trygghet, ökar den psykiska ohälsan stadigt. Fler och fler orkar inte med sina liv, sitt arbete, sina relationer. De flesta som hamnar i svårigheter tar tack och lov inte sina liv, men de hamnar kanske i ett utanförskap som det är svårt att ta sig ur, till exempel genom långa sjukskrivningar. Så varför? I vår kultur värderar vi individuella lösningar högt. Ensam är stark, bra kar reder sig själv, själv är bäste dräng. Ordspråken är många och budskapet tydligt. Du ska klara dig själv. Den som löser sina problem på egen hand betraktas som duglig och stark. Därför riskerar den som behöver hjälp att känna sig svag och misslyckad och jag möter många människor som upplever det så. Jag borde klara det här. Alla andra klarar ju av sina liv. Det är bara jag som inte orkar. Vi har alla varit med om, tror jag, att jämföra vår egen insida med andras utsida och komma till korta i den jämförelsen. Människor är ju så duktiga på att hålla masken. Istället borde vi kanske betrakta vår insida som någonting oerhört värdefullt, en gåva att dela med oss av. Om jag känner så här, har många andra känt likadant före mig och andra känner som jag gör just nu. Det kan vi prata om. Du får den här gåvan av mig. Jag talar om hur jag känner mig. Det är ju en rikedom att dela med sig till andra. Själv upptäckte jag redan som liten flicka hur viktigt det är att söka sig till andra för att få hjälp. Många av de vuxna som fanns i min närhet brottades med svårigheter av olika slag och jag blev tidigt en samtalspartner. Idag kanske man skulle säga att jag fick ta ett vuxenansvar som jag inte var mogen för, och så kanske det var. Men jag har också tänkt att den erfarenheten har hjälpt mig i livet, inte minst i min yrkesroll. Jag vet att lyssnande och närvaro ofta har större betydelse än orden man säger. Och att tillgång till en annan människa som lyssnar till min berättelse kan vara den faktor som gör att jag orkar göra ett nytt försök och tro att förändring är möjlig. Att få berätta sin historia är ett grundläggande behov. Författaren Peter Hög, ni vet han som bland annat har skrivit Fröken Smillas känsla för snö, har sagt: jag berättar en historia och du lyssnar. Vi möts i berättelsen. Det är berättelsens magi och den har sina egna lagar. Det finns ett skäl till att sagor är uppbyggda på det sätt som de är. Det var en gång. När jag och mina forskarkollegor intervjuade föräldrar och syskon som hade mist ett barn eller ett syskon genom självmord, berättade alla på samma sätt, med en tydlig början, en tydlig mitt och ett tydligt slut. Det finns kulturer där sörjande blir bemötta med ett enda ord: berätta. Sen får de berätta sin historia gång på gång för intresserade personer som står i kö för att få ta del av berättelsen. Kan ni tänka er det? När var det någon som lyssnade till dig senast utan att avbryta? Och när lyssnade du till någon utan att avbryta? Att lyssna klart, det är en svår konst som det går att öva sig på, och det lönar sig att göra det.
Enkel, vacker öm är min valsmelodi, min valsfantasi, en sång i en dröm. Strömmar över vårt fönster, ritar ett mönster på alla hus. Just den dag, den vackra dag jag lärde mig säga vi, kom den till världen min valsmelodi. Enkel, och den påminner mig om hundratals dagar som jag varit med dig, både vinter och vår, och i höst och igår. Våra dagar är bara för korta, plötsligen ringer min klocka. Upp med dig, klockan är åtta, väldig väl. Kommer solen med dagen, den vackra staden badar i ljus. Väldig, vänlig, stark har du visat mig världen, för mig så är den vacker och ljus. På oss två väntar miljoner dagar, och här är vi, och världen sjunger min valsmelodi. Enkel, vacker öm, valsen påminner mig om hundratals dagar som jag varit med dig, både vinter och vår, och i höst och igår. Och alla dagar som nu är det sommar i tusen år.
De flesta av oss upplever nog att vi blir avbrutna när vi berättar. Särskilt när det handlar om erfarenheter som är svåra eller sorgliga. Jag arbetade med en ung kvinna som fick cancer samtidigt som hon förlorade en nära anhörig. Hon sa till mig: jag får aldrig prata om min sorg, för människor är så upptagna av att tala om för mig vilken tur jag har haft. Vilken tur att du bor i Sverige. Vilken tur att det finns effektiv cancerbehandling. Vilken tur att man upptäckte cancern i tid. Men det enda jag vill, sa hon, det är att berätta om min sorg. Hon kände sig inte särskilt lyckligt lottad utan tvärtom. Hon tyckte att livet var orättvist. Men den känslan kunde hon inte dela. Hon kände till och med skuld över att inte kunna dela den förväntade tacksamheten. Det är lätt att komma med uppmuntrande tillrop istället för att lyssna. Och många av oss vill ogärna blanda glädje och sorg. Men så ser ju livet ut. Det går inte att stänga in det svåra i ett särskilt rum. Jag pratade med en man som mist sin partner i självmord. Han blev lämnad ensam med 3 små barn. En tid efter dödsfallet var han på en fest dit alla vänner och bekanta kom, fler än 100 personer. Alla visste vad som hade drabbat honom, men ingen sa något och ingen frågade hur han hade det. Efter festen sa mannen till sin svärfar att han tyckte det var konstigt att ingen frågade. Svärfar svarade nej, det var inte så konstigt, det var inte ett sånt tillfälle. Så vad är rätt tillfälle för att prata om sorg? Genom att vänta på det rätta tillfället kanske vi överger dem som bäst behöver oss. I tidningen Blandaren stod det en gång: dansa långsamt, ty jag har sorg. Om det vanliga livet fortsätter utan att någon enda människa låtsas om det som har hänt, är det lätt att känna sig övergiven. Så dansa långsamt.
Let us be lovers, we'll marry our fortunes together. I've got some real estate here in my bag. Ooh, so we bought a pack of cigarettes and Mrs. Wagner pies, and we walked off to look for a man. I said as we boarded a Greyhound in Pittsburgh, Michigan seems like a dream to me now. It took me 4 days to hitchhike from Saginaw. I think there's one in my raincoat. We smoked the last one an hour ago. Ooh. So I looked at the scenery. She read her magazine, and the moon rose over. Aching and I don't know where. Can
Det finns situationer som är omöjliga att hantera på egen hand. Att må så psykiskt dåligt att man förlorat sin vilja att leva, det är en sån situation. Av någon anledning klarar de flesta av oss av fysiskt lidande bättre än psykiskt. Kanske för att psykiskt lidande är osynligt och svårt att beskriva i ord. Många människor saknar språk för lidande och skäms när de gråter. Eftersom jag arbetar med cancer och självmord gråter alla som träffar mig. Ja, många gråter redan när de ser mig på håll. Det har blivit en betingad reflex. Och nästan alla ber om ursäkt när de gråter. Visst är det konstigt. Fortfarande har män svårare än kvinnor att gråta offentligt och att be om hjälp när de inte mår bra. Man kan tycka att vi skulle ha kommit längre, men många gånger är det ett hårdare slag mot den manliga än den kvinnliga självkänslan att drabbas av psykisk sjukdom, och många män bär sitt lidande på insidan utan att prata om hur de mår. Det förklarar kanske varför det är fler män än kvinnor som tar sitt liv. Så ser det ut över nästan hela världen, och det borde vi verkligen kunna göra något åt. Det behövs manliga förebilder som berättar om hur viktigt det är att söka hjälp när man inte mår bra, att man inte behöver skämmas över att må psykiskt dåligt, att det är en styrka att kunna gråta. Under en sårbar period av livet kan det räcka med att en person berättar för dig att du duger som du är och att förändring är möjlig. Jag hade en sån person under en period i livet när allt var tungt för mig. Jag gick på gymnasiet och orkade inte med mitt liv. Jag var väldigt duktig i skolan, men under den här perioden klarade jag ingenting. Jag skrev sämst i klassen på de nationella proven, och det var lite av en sensation. En lärare tog mig åt sidan och frågade mig hur jag hade det. Han sa att han förstod att någonting inte var bra, eftersom jag hade fått ett så dåligt resultat på provet. Han uppmärksammade mig, jag berättade och han lyssnade. Sen sa han att han skulle prata med de andra lärarna och att mitt resultat inte behövde räknas i mitt slutbetyg. Utan honom hade jag inte kunnat bli läkare och jag hade inte suttit här. Han räddade mig och jag glömmer honom aldrig. Många skäms över att må psykiskt dåligt eller över att ha en psykisk sjukdom, och skam, det är en svår känsla att härbärgera. Jag är säkert inte ensam om att veta hur det känns att skämmas i sin ensamhet. Jag har gjort många saker som jag skäms över och kan väldigt tydligt minnas den lättnad som infinner sig när man berättar för någon som lyssnar utan att döma. Psykisk sjukdom är sjukdomar som andra och ingenting att skämmas över. Man drabbas därför att man har en biologisk eller genetisk sårbarhet för just den sjukdomen, och så påverkas man av den miljö man lever i. Om man lever under stress kan man lika gärna drabbas av hjärtproblem, depression, alkoholberoende eller utmattning. Så varför skulle man skämmas över just depressionen eller alkoholberoendet? De psykiska sjukdomarna borde ha högst status av alla sjukdomar, tycker jag, eftersom de utgår från hjärnan, som är kroppens mest intressanta organ. Alla är intresserade av hur hjärnan fungerar, och alla är intresserade av psykisk hälsa och ohälsa. Dessutom är många psykiska sjukdomar, till exempel depression, folksjukdomar, och borde alltså gå utmärkt att prata om, eftersom nästan alla har träffat någon som varit deprimerad eller själva varit deprimerade. Sjukdomar i tarmen eller lungan eller livmodern är inte alls lika spännande, men av någon anledning lättare att prata om.
Thank you.
Psykisk ohälsa omges av fördomar och myter som riskerar att förvärra situationen för den som drabbas. Många med psykisk sjukdom lever i utanförskap och känslan av att inte höra till är svår att bära för alla människor eftersom vi är flockdjur. Hos den som mår psykiskt dåligt kan utanförskapet leda till att viljan och orken att leva tillfälligt försvinner. Att vara självmordsbenägen innebär att man befinner sig i den kanske största ensamhet som en människa kan känna. Och det kan bara brytas i kontakt med andra människor. Därför är det problematiskt att många människor är så rädda för att prata om självmord. Många verkar tro att det är farligt att fråga någon om självmordstankar. Som om själva frågan skulle inspirera till handling. Om man tänker efter, vad skulle krävas för att du till exempel skulle kasta dig framför tåget? Impulsen när tåget kommer i hög fart är ju att akta sig och det sköter kroppen helt automatiskt. Man drar sig undan. Att då tänka sig att en fråga om självmordstankar som kommer från en engagerad medmänniska skulle leda till att du tänker självmord, det kanske är något för mig. Och sen skulle du göra våld på självbevarelsedriften och kasta dig framför tåget, te sig väl ganska bisarrt. Och ändå gör rädslan för just detta att vi undviker frågorna. En mamma som mist sitt barn genom självmord skrev: det är två sorger i en. Ingen frågar om min son. Ingen nämner hans namn. Det är som att han aldrig har funnits. Tystnad smittar. Och när man väl har vant sig vid att inte fråga är det svårt att bryta det. Man gör ju ofta som man brukar göra. Så ett gott råd är: börja öva på att ställa svåra frågor. Många längtar efter att berätta. Det finns mycket forskning och erfarenhet som visar att det går att förhindra självmord om man har turen att förstå att det är på väg att inträffa. Ett stort problem idag är att många väljer metoder som är så effektiva att ingen hinner ingripa eller att man inte har berättat för någon om sina tankar. Många som överväger självmord har inte kontakt med vården och får därför ingen hjälp. I ärlighetens namn är det ju många som har kontakt med vården som inte heller får den hjälp som de önskar sig, men chansen är i alla fall större. Jag och många med mig arbetar för att det ska vara lika självklart att få hjälp när man är allvarligt självmordsbenägen som när man har fått en hjärtinfarkt. Om en person faller ner medvetslös är det ju ingen som undrar över vilken hjälp den personen hade velat ha. Man ingriper och ringer ambulans för att rädda liv. Man ska tänka på samma sätt när det gäller personer som löper risk att ta sitt liv, till exempel efter ett självmordsförsök. Just nu klarar du inte att fatta beslut om vad som är bäst för dig, så vi gör det åt dig. Du måste få hjälp och vi tänker se till att det blir så. Vi accepterar inte att du går härifrån och tar ditt liv. Det får inte hända. Varje självmord är en katastrof. Man ska komma ihåg att samhällets signaler är otroligt viktiga i de här sammanhangen. Se bara på trafikdöden och drunkningsdöden. Utan tydliga signaler från beslutsfattare och andra hade vi aldrig kunnat jobba på det systematiska sätt som har resulterat i att dödsfallen har minskat så kraftigt i trafiken och genom drunkning. Vi ska göra på samma sätt för att förhindra självmord, tycker jag. Och det bästa är att vi alla kan hjälpa till med den saken. Jag tänker inte acceptera att du tar ditt liv. Du är alldeles för viktig för mig. Det kan vi alla säga. Varför är det då så viktigt att prata om döden? Det finns ju roligare saker att prata om, eller hur? Ja, för det första är det något som förenar oss. Alla människor har blivit födda och alla ska en gång dö. Alla tänker emellanåt på döden. Alla undrar över vad som händer efter döden. Det är allmänmänskliga frågor. Så varför inte prata om det? I vår tid av snabba förändringar är det skönt att fokusera på likheter snarare än olikheter. Och det är ju mer som förenar än som skiljer oss åt. När man möts i de existentiella frågorna om liv och död blir man uppmärksam på det. Jag frågade en ung flicka som ville ta sitt liv vad hon tror händer efter döden. Hon svarade att hon tror att hon ska förenas med sina döda vänner som hon saknar intensivt. Hon tyckte sig ha rätt att ta sitt liv eftersom hennes sorg var så stor. Jag sa att jag förstod att hon ville dö, för då skulle hon ju slippa sorgen. Just det, sa hon och såg lite nöjd ut. Men, sa jag, har du tänkt på att du kommer att lämna efter dig ett stort antal personer som blir lika ledsna som du är nu om du tar ditt liv? Vad ska de göra för att förenas med dig? Ska de också ta sitt liv? Och hur många ska i så fall göra det? Var tar det slut? Hon såg fundersam ut och sa: det har jag inte tänkt på. Så kan jag ju inte göra. Nej, det kan du inte, sa jag. Sen fortsatte vi att prata om hur hon skulle leva med sin sorg. Utan frågan om livet efter döden hade den här flickan troligen aldrig berättat för mig om sina tankar på återförening, och då hade jag inte kunnat hjälpa henne med den realitetsanpassning som behövdes just då. I just det ögonblicket var hon öppen för att prata om sina innersta tankar och kunde ändra sitt sätt att tänka. Unga behöver en stark och modig vuxenvägg som vågar ta tag i de svåra frågorna och tala om vad man får och inte får göra. Unga människor förstår inte alltid konsekvensen av sina handlingar och behöver påminnas om den. Döden har lite grann mist sin udd i och med att ungas värld i hög grad befolkas av levande döda, varulvar, zombies, vampyrer, fantasyfigurer. När mina söner var små och jag ropade att maten var klar svarade de alltid på samma sätt när de satt och spelade tv eller dataspel: vi ska bara dö först. De förbrukade sitt liv och fick ett nytt efter maten. Det är förstås inte farligt att tänka så när man mår bra och har det bra, men i utsatta lägen kan det hjälpa att ha klart för sig att livet bara kan förändras medan man lever. Sen är man borta och då vet ingen av oss vad som händer, även om vi kan tro på det ena eller det andra. När jag möter skolklasser där en elev har tagit sitt liv säger jag alltid samma sak. Ni vet någonting som den som är död troligen inte visste. Döden är för alltid. Man kommer inte tillbaka. Väldigt många människor blir förtvivlade när en person tar sitt liv. Vi måste hjälpas åt så att det inte händer igen.
Parei
Jag tror att alla människor strävar efter att göra det som är rätt ur deras perspektiv. Våra perspektiv skiljer sig ju åt och den andres perspektiv kan vara svårt att förstå. Men om var och en av oss verkligen anstränger oss för att få reda på så mycket som möjligt om våra medmänniskor, så ökar möjligheten till förståelse. Det är naturligt att backa inför det okända, men sen kan man vänja sig vid att ta ett steg framåt och aktivera sina högre hjärnfunktioner, de som skiljer oss från djuren. Hur tänker du? Hur blev det så här? Vad känner du? Vill du berätta för mig? Hur kan jag hjälpa dig på bästa sätt? Jag vet inte vad jag ska göra nu. Vad tycker du? Var och en är expert på sin unika situation och att aldrig bli tillfrågad leder ofta till passivitet och då minskar chansen till återhämtning.
Signori, oggi d'Urrica alla magion vi invito. vestito, ma sotto al pro vestito io la sarò.
Davvero, davvero?
Mi può gustar la scena?
L'idea non è prudente.
La trova semplice, secondo di piacere.
Per la vita taluni vi potria.
Qual tema?
Qual di sottoterra? Potesto consigliere.
E tu m'appronta un abito e da che scator.
Sa quella vendetta l'abito non sa la piccola.
Jag tror på ögonblicken. Jag tror att varje människa har förmågan att färdas från yttersta förtvivlan och vanmakt till en liten gnutta hopp och förtröstan inom loppet av ett ögonblick. Varje människa har den förmågan, tror jag. När man frågar dem som har varit med om riktigt svåra händelser, till exempel att ett barn har tagit sitt liv, om det är något som de minns som en positiv upplevelse i samband med att de fick veta att barnet hade dött eller att någonting annat tragiskt hade hänt, så svarar många att de minns små omsorger. Vänliga ögon, någon som ringer upp, någon som hämtar en filt som inte var den vanliga landstingsfilten utan en blå specialfilt. Någon som satt en stund och lyssnade. För mig är det trösterikt att tänka på det här. Jag möter människor i yttersta nöd och det kan kännas som att det inte finns någonting som jag kan göra för att hjälpa. Då tänker jag på de små omsorgerna. Det spelar roll att det är just du och jag som sitter här just nu och att jag lyssnar till dig. Att möta varandra mitt i smärtan ger tröst och blir ofta en påminnelse om att livet är värt att leva. Ju fler ögonblick av förtröstan som vi erbjuder varandra, desto större är chansen att vi orkar med vårt livslidande.
Felicia försvann. Kan någon säga hur? Som fågeln ur sin bur. Som isen är våras. Som kärlek när den såras. Som tur utan retur. Felicia försvann. Kan någon säga hur? Felicia är död. Död är mitt sista hopp. Försvunnen hennes kropp. Av näcken blev hon tagen och ned i älven dragen. Hon flyter aldrig upp. Felicia är död. Försvunnen hennes kropp. Felicia försvann. Felicia, adjö. Vi måste alla dö. Du kysste mig på munnen. Du log och var försvunnen. Ditt kött var också hö. Felicia försvann. Felicia, adjö. Som fågeln ur sin bur. Som isen när det våras. Som kärlek när den såras. som tur utan retur. Felicia för fram.
Vår fantastiska författare Bodil Malmsten, som nyligen avled, har skrivit om ett ögonblick som förändrade hennes liv. Hon hade psykiska problem och långvarig kontakt med vården. Så här skriver Bodil. Han var socialläkare i Hägersten. Jag var asocial. Nervös, nervlugnad, överviktig, onödig, själmördad, sjukskriven. Van vid psykologiskt bemötande, råschackplumpar och deltagande från andra sidan receptblocket. Bejerot tog inte fram receptblocket, sa inte verkade inte tycka att jag var ett ynkligt offer som måste bemötas psykologiskt. Frågade mig om det var något jag ville göra. Ville jag göra? Jag förstod inte frågan. Vad hade ville jag att göra för samband med en som jag? Pinad fick jag till slut ur mig att jag skulle vilja skriva, men att... Bejerot bad om det jag skrivit, sände det till en litteraturkritiker som sa att man inget kunde säga, utom att jag var en ung människa som skrev. Punkt. Och punkt för mig som patient, det är det som är miraklet i Hägersten. Att Bejerot trodde mig om att ha en vilja. Att dold någonstans i min späcksjäl fanns en vilja som var min. Att Bejerot trodde på den. Så, slutligen. Jag hoppas att några av er som har lyssnat bär med sig detta. Det jag ger till någon annan får jag alltid tillbaka. Poeten Bob Hansson, han kallar det här för den lågmälda godheten. Det tycker jag är väldigt fint. Ylva Eggehorn, hon skriver att vi är utrustade med varandra och vi kan bli viktigare för en annan människa än vi någonsin kunde ana om vi bara vågar dela det som är svårt. Jag hörde biskop Fredrik Modéus prata om stormen Gudrun och han sa att många träd föll, men att de med de djupaste rötterna, de står kvar. Djupa rötter får man av att ta emot näring från många olika källor. Så gör det. Våga chansa. Ställ en fråga till en medmänniska om något viktigt som du är rädd att fråga om. Eller berätta någonting om dig själv som ingen anar. Låt det blåsa lite och se hur djupa dina rötter är. Tilde Björfors från Cirkus Cirkör. Hon sa en gång när hon fick en fråga om sitt mod att hon inte är modig, hon är bara mindre rädd. För att vara rädd. Det försöker jag sträva efter. Att bli mindre rädd för att vara rädd. Jag lyckas inte alltid, men ibland. Kanske är det tillräckligt. Och jag är inte ensam. Att mötas och att lyssna. Det är meningen med livet för mig. Jag heter Ulla-Karin Nyberg. Jag är psykiater. Jag vill tacka så hemskt mycket för att jag har fått möta er under den här timmen.
Du Du har lyssnat till programmet Semesterpratarna från Radio Nolaskogs i samarbete med Radio Örnsköldsvik på www.radiohovik.se eller via radio direkt på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz.